Anna Högström, vilka är de vanligaste faserna ett parförhållande går igenom?
Ja, man talar ofta om tre huvudsakliga faser. Det är då förälskelsefasen, då man ser den andra genom sådana här rosa glasögon. Allt är fantastiskt. Och sen efter det kommer självständighetsfasen. Och det är då man börjar se den andras brister. Alltså se den andra med lite nyktrare ögon. Och kanske också känna sig tillräckligt trygg för att vara av olika åsikt. Det kommer i den andra fasen. Och efter det så är det då stabiliseringsfasen eller kärleksfasen, som då är en fas av djupare acceptans och engagemang. Men det förutsätter ju att man har klarat av att hantera konflikterna då i de tidigare faserna.
På vilket sätt skiljer då sig de här kriserna i de här olika faserna? För de måste ju vara olika.
Jag tänker att i förälskelsefasen så grälar par kanske inte så mycket vanligtvis, och att de största riskerna för relationen kommer där i fas två, då när den där största euforin börjar försvinna och olikheter och brister kommer fram tydligare. Så hur kommunicerar man då? Har man verktyg att handskas med sina egna och den andras känslor och behov? Och hur reagerar man på att den där starka förälskelsekänslan avtar? För att många tror ju att då har någonting gått fel, trots att det är helt naturligt. Och sen om man klarar sig dit i fas 3, så kan där förstås nog också lura risker. Kanske otrohet. Kanske att man bara upplever att man har vuxit ifrån varandra. Men jag skulle säga att de stora kriser som kommer i fas 3 nog ofta relaterar till sånt som har hänt tidigare. Alltså att om man lyckas kommunicera väl och på djupet där i fas 2 och förstå varandra och lösa konflikter tillsammans, så då har man en så pass stark grund att stå på att det kanske inte kommer så stora överraskningar senare.
Ja, men hur skiljer man då på om det är en svacka eller någonting som håller på att driva relationen helt åt skogen?
En viktig fråga kunde ju då vara att analysera när har den här känslan kommit av att du inte mår bra i relationen. Har den vuxit fram under en längre tid och varit relativt stabil? Den här känslan som jag har att jag vill skiljas, är den konstant? Ett annat tecken på att det kan vara liksom en varaktigare grej och att känslorna faktiskt håller på att ta slut, så kan vara om man slutar att vara intresserad av den andra. Alltså att om man inte känner så mycket empati eller om man märker att man inte riktigt bryr sig om sin partner på samma sätt som förut. Alltså till exempel tänker att jag orkar inte lyssna på dig. Och om hela relationen känns som ett hinder, alltså det är trögt och det är ointressant, så då har det ju antagligen pågått en längre tid. Mm. Medan sen igen, definitionen på en svacka är väl att det är någonting som är kortvarigt eller mera tillfälligt. Så att kanske någondera då känner sig stressad eller nedstämd, deprimerad. Allt beror ju inte ens illamående på parrelationen förstås, utan det kan ju också handla om en själv. Att hur mår du? Eller är ni sen tillsammans inne i en period av lite mindre närhet, intim kärlek, vilket förstås kan vara ett tecken på att det finns större problem. Men det kan också vara en helt naturlig följd av stress, trötthet, småbarnsåren, fysisk sjukdom. Så att i en sån här svacka kanske ni saknar energi, men att då ser ni fortfarande potentialen och ni känner båda att ni delar gemensamma värderingar och ni vill jobba på det här.
När borde man då ta kontakt med en parterapeut?
Ja, om man har kört fast, alltså om det känns som att de här grejerna kan vi inte lösa på egen hand. Så då.
Även om man skulle vara i förälskelsefasen?
Ja, nu händer det också. Ja. Vanligare att unga par tar kontakt än äldre, alltså helt i ålder mätt. Mm. Alltså att jag har par som är 20 plus och har sällskapat några månader och kommer till mig. Det gör ju inte 40- eller 50-åringar på samma sätt.
Mm. Det är ju så ofta man hör det här att vi stannar för barnen. Vad säger forskning och vad säger du? Är det klokt att stanna för barnens skull?
Nu kan jag kanske inte ge dig ett direkt ja-nej-svar. Men det här är säkert en av de vanligaste och största frågorna kring skilsmässa. Och när man lite granskar olika forskningsrapporter och så där, så framkommer det ju att det är inte något lätt att forska i. För att hur ska du veta vad det beror, om barnen mår dåligt senare, så beror det på själva skilsmässan? Eller beror det på åratal av gräl som har varit före skilsmässan? Eller har det blivit jättejobbigt efter skilsmässan? Det kan det ju också bli, alltså att föräldrarna inte alls kan kommunicera med varandra och det kan bli stora bråk och vårdnadstvister som barnen dras in i, eller i värsta fall att de inte får träffa den andra föräldern eller att de inte får ringa och prata med den andra föräldern. Så det finns många potentiella skeden där det kan bli jobbigt. Det som vi vet är att barn mår bra i förutsägbara och trygga familjer. Med två föräldrar som älskar dem och som älskar varandra. Och föräldrarnas separation är ju alltid omvälvande och stressig för barnen. Så det ideala skulle väl vara att försöka lösa det in i det sista. Och att göra allt man kan för att inte söndra barnens familj. Men det tror jag också att de flesta gör. Nå, vad gör man sen om man har försökt och det inte lyckas? Då ser jag nog forskningen att det kanske ändå på längre sikt åtminstone är bättre för barnen att föräldrarna skiljer sig än att de stannar kvar i ett väldigt dysfunktionellt förhållande. Och de allra flesta barnen har repat sig efter den här skilsmässan när det har gått ett år eller två. Och så kan ju också föräldrarna göra jättemycket för att barnen ska, för det ska gå bättre och för det ska vara mindre smärtsamt för dem.
Min nästa fråga är just det att hur kan man stödja barnen när det är som mest turbulent? För de känner ju sig säkert jätteosäkra när de ser att det inte funkar mellan mamma och pappa.
Man kan göra väldigt många saker. Dels så kan man ju på alla sätt försöka se till att de känner sig trygga och säkra, sedda. Att man lyssnar på dem. För det är förstås beroende på åldern, men att redan lågstadiebarn kan ha jättemycket tankar och funderingar kring det hela och de behöver bli hörda. Och sen kanske det allra viktigaste, tänker nog jag, är det att man respekterar den andra föräldern och talar gott om den andra. Att man klarar av att kommunicera, samarbeta i alla sådana frågor som rör barnen trots att man själv är mitt inne i en kris. Och att man då möjliggör just kontakt med den andra föräldern och inte skadar och talar illa om den andra föräldern. Det är kanske helt det viktigaste.
Men vad kan parterapi konkret bidra med i ett förhållande som är i kris? Och när hjälper terapi inte längre, om man kan fråga så?
Det här är ju, jag är ju totalt jäv i den här frågan, för att jag älskar parterapi och jag tänker att parterapi alltid kan göra så otroligt mycket gott. Om båda parterna vill vara tillsammans, det är kanske en av de avgörande frågorna, så då tänker jag att man också kan lösa det mesta med hjälp av parterapi. Kanske det viktigaste är då att förståelsen ökar för den andra och för en själv och för hur situationen har uppkommit. Och så får man ju i parterapi då ett tryggt rum att kommunicera om det som är svårast. Och verktyg förstås för att kunna göra det konstruktivt. Och så lär man sig se den andra som en människa som inte ens fiende. Utan som en vän, som en som vill en väl. Men hen har ett eget bagage att bära på som sen påverkar hur hen beter sig. Så att ofta går man då på djupet med bådas familjebakgrund till exempel. För att hitta orsaker och modeller till hur båda beter sig.
Det är säkert inte ovanligt för dig att höra att vi har bara vuxit ifrån varandra. Vad kan du göra när folk säger så? Jag menar, om det inte finns någon otrohet, det finns inte något större problem eller så, att vi bara inte mera känner för varandra.
Det där med att det inte finns något, så det, ibland är det så att det inte finns något och ibland så finns där en massa som det här paret bara inte har identifierat ännu. Men om det faktiskt är så att det inte finns något större ja, jag har nu lust att säga trauma ändå. Det inte finns något större trauma hos någon där, eller det inte har hänt något stort i relationen, så då tänker jag, vi är igen tillbaka vid kommunikation. Alltså att försöka identifiera vad det var som fick er att glida isär. Var det brist på tid för varandra? Var det stress? Fanns där ändå några olösta konflikter i bakgrunden? Och försök att prata ärligt med varandra. Alltså att verkligen uttrycka dina egna behov och känslor på ett konstruktivt sätt. Till exempel genom jag-budskap. Att berätta hur du känner dig. Och sen att försöka lyssna aktivt på din partner. Och det är inte någon självklarhet. Vi är inte så bra på det. Att verkligen vara närvarande och uppmärksam och lägga undan mobiltelefonen. Det orsakar massor av gräl, det här med mobilerna. Och lyssna utan att avbryta eller prata på den andra. Så att kommunikationen är en grej. Och sen ett annat tips är att göra mera saker tillsammans. Helt konkret. Planera olika aktiviteter eller gå ut och äta eller besök nya ställen och gör sånt som skapar gemensamma upplevelser och minnen. Och sen ännu kommer jag att tänka på att, och det här gäller då de som har en trygg och bra grund, att man faktiskt tillsammans kan försöka att uppmärksamma det som fungerar bra och inte bara se problemen. Alltså att verkligen fokusera på tacksamhet, dela med varandra fast varje kväll någonting som har gjort er glada och tacksamma idag. Och försök se den här relationen som ett team. Det är en klyscha, men det är faktiskt det vad ni gärna ska vara om ni vill må bra tillsammans.
Vad ska man inte acceptera i ett förhållande? Jag tänker beteende och mönster och så.
Ingen ska ju behöva leva, tänker jag, tillsammans med någon som är sjukligt kontrollerande eller våldsam eller hotfull, överdrivet svartsjuk, utsätter en för kränkningar. Så jag säger nog att en definitiv gräns går vid våld. Fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, kanske ekonomiskt våld. Mot dig själv eller mot barnen, så då kan det vara dags att gå. Och sen en annan är kanske missbruk. Det är inte entydigt, men att om det finns gravt missbruk så, och den som missbrukar inte verkar liksom kunna ta något eget ansvar för det, så då kan det vara bättre att gå än att fastna i ett åratal långt medberoende.
När jag tänker det här, när du sa misshandel, fysisk misshandel, är det genast efter första gången man ska reagera?
Ja, så är det nog.
No, många känner ju skuld och skam över separation och vill in i det sista undvika att skiljas. Hur ska man bearbeta sådana känslor?
Min första tanke här är nog att låt dem komma. Om du känner skuld och skam så kanske de här känslorna försöker säga dig någonting. De är inte farliga, inte alls. De kan vara obehagliga, men de är inte farliga. De brukar uppkomma av en orsak och de avtar ju med tiden. Så att tillåt dem. Så här känner jag just nu. Och kanske gällande skuld och skam så kan det hjälpa att försöka identifiera att vad handlar det om. Alltså att upplever du att du har gjort någonting fel, så då handlar det ju om skuld. Och känner du dig på något sätt misslyckad eller känner dig fel, så då är det mera skammen som talar. Så försök att se på något sätt vad som var ditt ansvar och dina tillkortakommanden i den här skilsmässan och vad som var din partners eller din ex-partners. Och inte för att skylla på någon eller för att hitta någon skyldig, utan för att försöka förstå vad som hände. Det kan hjälpa att bearbeta de där känslorna och sen förstås också att prata med någon. Det brukar hjälpa att dela sina tankar med nära vänner eller familj eller i olika stödgrupper.
Mm. Jag tänker att skam kan också ha att göra med uppväxtmiljö, vad man lever i för klass. Kan man tala om klass i Finland? Men jag menar om man lever i en familj där man tycker att allt ska se bra ut. Sån här påverkar säkert också.
Jo, det gör det nog. Och vi är också olika känsliga för skam. Ja, det är komplicerat, men definitivt så har den sina rötter i det tidigare livet. Yeah.
Så talas det så vackert om att skiljas som vänner. Vad ger du för goda tips där? Det är ju skillnad på om man har gemensamma barn eller inte.
Nu har man inte barn så då finns det ju inte kanske något större behov för det. Om parterna inte vill det. Men har du barn så är det här jätteviktigt. Och man behöver ju inte vara goda vänner på något sätt. Men för barnens skull så måste man försöka vara saklig och kommunicera så väl som möjligt. Och lägga sina egna sårade känslor åt sidan och säga att här finns små människor som nu behöver beskyddas. Och barn behöver ju inte nödvändigtvis ta så stor skada av själva skilsmässan. Alltså lite skada tar det ju, men det behöver inte bli ett svårt trauma som de bär med sig hela livet. Men det som de däremot alltid tar skada av är nog om föräldrarna inte lyckas kommunicera smidigt före och under och efter den här skilsmässan. Och speciellt om det är så att barnen måste bli budbärare för föräldrar som inte kan prata med varandra. Så då kan vi nog utgå från att de far illa. Så därför är det behöver inte vara en god vänskap, men en saklig relation är nog jätteviktig.
Nu om det har gått liksom så långt att man inte kan ordna 8-årskalas utan man måste ha 2 8-årskalas eller när man kommer till konfirmation och student och sånt här, att mamma och pappa de kan helt enkelt inte vara i samma rum. Vad gör man då? Jag menar om det har pågått längre.
Ja, vad gör man? Då finns där en konfirmand som nog inte är så glad över situationen.
Hurdana förväntningar har par på terapin? Du har säkert stött på missförstånd och de har trott att de kommer till en människa som kan göra trollkonster.
Kanske den tassigaste grejen eller det som nu först kommer till mig här är de här paren som söker en domare. Det tycker jag själv att det är underligt, men det händer förvånansvärt ofta att vi har nu grälat jättemycket om den här saken och säg du som är expert vem av oss som har rätt. Så att vissa tror faktiskt då att terapin är till för att vinna det här bråket eller den här konflikten och inte att förstå varandra. Mm. Och sen en annan relaterad grej är kanske det där som du sa med trollkonster. Alltså ett par som tänker att de inte behöver jobba själva utan att någon annan ska fixa deras problem. Och sen en tredje missuppfattning, eller inte missuppfattning men ändå liksom någonting som jag stöter på som inte kanske är helt verklighetsgrundat, så är nog det här, det är ju samtidigt en önskan om att det ska gå fort. Alltså att parterapin genast ska ge resultat. Och det gör den ju sällan. Så att jag brukar använda ordet process upprepade gånger för att understryka att det här är ett arbete som vi inleder just nu. Och den här processen kan ta flera år. Och vi övar in nya sätt att kommunicera och förstå varandra. Och det kan hända att man först långt senare börjar märka att oj, nu har saker och ting faktiskt förändrats.
Vilka positiva förändringar och möjligheter kan en separation föra med sig?
En separation är ju alltid en kris. Och som vi vet så kan kriser också vara öppningar till någonting nytt. Och ett bättre liv i bästa fall. Att avsluta en relation så kan ju leda till en positiv personlig utveckling där man lär sig saker om sig själv och sina egna beteendemönster och vad det var som gjorde att relationen tog slut. Så att det kan i bästa fall hjälpa dig att bygga upp nästa förhållande på ett bättre sätt och göra att det håller. Och sen tänker jag att genom att bearbeta den här separationen på det känslomässiga planet så ökar ju också ens både självinsikt och självkänsla. Så att i längden kan man säkert må bättre och eftersom vi idag lever så mycket längre än vi gjorde förr i tiden så kan man ju ha en massa liv kvar, en massa år kvar efter en skilsmässa där man kan må bra.
De viktigaste råden till par som lyssnar och står inför en separation, vad ska man tänka på innan man tar steget, innan man beslutar att okej, vi går skilda vägar?
Få människor separerar ju lättvindigt. Alltså, åtminstone inte om det finns barn med i bilden. Så jag tror att de flesta nog har tänkt igenom det ganska noga. Och det som ter sig förhastat så har ju ofta en lång historia hos den som fattar det där beslutet, men den kanske inte har kommunicerat beslutet åt andra. Så igen, förlåt att jag är tradig, men vi är tillbaka på kommunikation. Så det skulle vara så viktigt att öppet kommunicera så att alla är på samma sida helt enkelt. Och då är parterapi nog en utmärkt idé. Även om man misstänker att man kommer att vilja skilja sig, så då ger man den andra en möjlighet att komma ikapp. Så att hen inte får sitt livs chock när den här skilsmässan är ett faktum. Mm. Och när du överväger att avsluta relationen, så kanske det viktigaste du ska fundera på är att vad du accepterar och vad du inte kan acceptera i den nuvarande situationen. Så att du kan och ska säkert gärna fundera på ganska stora frågor. Att är det här ett liv som jag kan leva i enlighet med mina värderingar? Och tillfredsställs mina grundläggande behov i den här relationen? Alltså behov av trygghet och närhet och att bli sedd, att bli uppskattad. Och kan jag åtminstone till en viss del förverkliga mina egna önskningar så att jag inte lever helt på någon annans villkor? Så att om jag sammanfattar så är mitt svar det här. Om det bara är den ena parten som är osäker på relationen och kanske vill skiljas, så då ska ni prata och kommunicera och mycket och ge din partner en chans att hänga med. Och om ni båda har fattat samma beslut, då tycker jag att ni har ett ansvar att kommunicera kring barnen. Om ni har barn alltså. Hur kommer skilsmässan att påverka dem? Och hur kan ni tillsammans göra det så smärtfritt som möjligt för dem? För att ert parförhållande kanske tar slut, men ert gemensamma föräldraskap tar ju aldrig slut. Så försök att skada dem ni älskar mest så lite som möjligt. Och sök hjälp om ni känner att det är för svårt.